Nej, jag vill klippa av min BH. Jag har aldrig BH på mig. Men idag var jag just kund. Så då kände jag att jag var tvungen. Vänta. Så. Nu säger vi hej och välkomna till Mod mot mod. En podd som görs av mig, Karin Landré, och av dig,
Anna Sandell.
Anna Sandell, ja. Så var det. Hur är det med dig? Du kom hit och var gymklädd samt rasande.
Ja. Jag köpte en smoothie på väg hit.
Ja.
Jag har också tränat. Så ja, att jag är ju svettig.
Så du ser ju otroligt fräsch ut.
Ja.
Alltså du har en otrolig gymlook, måste
tack,
jag säga.
Tack.
Som är något utöver det vanliga.
Ja, men schysst.
För du ser ju mer ut som en, för du ser ju inte svettig ut. Du ser ju otroligt fräsch ut. Du ser mer ut som att du har gjort reklam för springkläder än att du har sprungit.
Okej, tack.
Mm.
Men jag måste säga, jag var ju, det kan jag också erkänna att jag var i sjukt dålig form. Så jag, det var liksom inte att jag tränade i 2 timmar, utan det var ganska kort. Men jag var ändå hungrig. Ja. Jag är ju väldigt blodsockerkänslig. Så jag köpte med mig en smoothie. Ja. Och då så står jag så här. Stor eller liten, stor eller liten. Och så har de räknat så här. Så står det på menyn. Antal kalorier per 100 gram.
Ja.
Så jag så här. Ursäkta, hur många kalorier? Nej, hur många gram är det i den stora respektive den lilla?
Ja.
Då är det någon så här. Det här var inte på Joe and the Juice. Men det var också en sån här. Duty kille som bara var så här, bra fråga. Så jag bara,
Tack snälla.
Ja, det vet jag inte. Det är sjukt svårt att räkna på. Så jag bara, okej. Okay. Och så kände jag att jag inte orkade bråka. Men jag ville skriva så här, men varför har ni räknat så då? Alltså om inte ens du som jobbar här vet hur många gram det är i en stor eller en liten. Varför? Alltså det mest naturliga måste ju vara att räkna i milliliter i en dryck.
Ja.
Fan, jag blir arg igen, jag tänker på det.
Men också att jag kan känna så här, det är ju egentligen bara att väga en.
Ja, exakt.
Så har väg den ungefärlig.
Ja,
alltså. För att grejen är så här, att han visste ju bara inte, det är ju någon vet ju det. Han visste inte. Men istället då, för att han är en dude, istället då för att säga, jag vet faktiskt tyvärr inte det.
Så bara, det är svårt att räkna på.
Bara, nej, men det,
det är för att du aldrig har tänkt efter.
För att du inte kan matte.
Och så, så tänker folk typ inte på att ifrågasätta. Men jag tycker det är idiotiskt att ha så.
Men vänta, hade de liksom kalorier på menyn på väggen?
Antal kalorier per 100 gram, per shake.
För jag tänker att om man är en person, alltså om man nu vänder sig till en målgrupp som har, alltså så här,
som är medvetna om det. Ja.
Så vill de ju faktiskt veta det.
Exakt. Yeah. Och jag vet egentligen inte varför jag riktigt frågar. För jag räknar inte kalorier.
Nej.
Men jag tänkte ändå om det är så här 1000 kalorier i den stora.
Yeah.
Och 400 i den lilla. Då kanske jag tar den lilla.
Då tar jag ändå den stora.
Men jag tog den stora.
Ja, bra.
För att jag sket i det. Så jag blev så lack. Bara, men ge mig den stora.
Vad var det för smoothie?
Så jävla god. Den är en mango. Som min kollega Lottie sa, som vi pratade om förut. Det smakar med mango lassi. Och det är precis det där. Men det är med skyr, mango, ananasjuice. Så jävla god.
Välkommen till smoothie-podden.
Exakt. Men när vi ändå är inne på ämnet så drack jag en smoothie från Blueberry.
Yeah.
I söndags.
Yeah.
Till lunch. Utan banan. Alla smoothies görs ju oftast med banan. Så det gäller
du
att hitta...
hatar ju banan.
Jag hatar banan.
Du har ju, vi har ju en gemensam kompis som vi jobbar ihop med innan. Som ofta bara skickar bilder på bananer till dig.
Som jävla övergrepp.
För att jävlas.
Det är faktiskt väldigt kul.
Ja, det är väldigt roligt.
Det är också ganska äckligt. För det blir nästan sexuellt.
Men det är ju, tror du att det är en av anledningarna att du hatar banan? Att det finns en sån, du vet en sån, att man kunde så liksom bli lite...
Nej, nej, för jag har aldrig gillat banan.
Nej, okay.
Alltså inte sen liksom...
Det var inte liten, det att du har en sån traumatiskt minne från en
jag gillar inte lukten, jag gillar inte smaken, jag gillar inte konsistensen, jag gillar inte skalet. Och sen gillar jag inte att äta frukt offentligt.
Nej.
Så att, och det är en frukt som folk tycker är okej att äta offentligt. För det är som att så här, det är smidigt.
Och jag skulle säga att det är den som är minst okej att äta offentligt. För
det
att det är
också
den som tar över ett offentligt rum mest.
Exakt.
Men ingen frukt offentligt?
Nej. Typ, alltså jag... Nej, jag gillar inte det.
Det är inte så att du bara köper en ananas och tar ett bett ur.
Men jag tycker typ att det blir så grisigt. Typ så här, om man äter ett päron så rinner det typ på handen.
Ja, du gillar inte gegna.
Nej, jag gillar att kunna skära upp frukten och äta från en tallrik med en servett. Typ.
Och det är därför du är den civiliserade i den här duon.
Exakt. Men alltså, jag vet ju att det här är...
Jag tuggar ju mig igenom.
Du tar hela kärnhuset. Ja. Det är det jag tycker är läskigt också att folk gör. Att de bara,
pinnen.
Jag skiter, jag slänger den här lilla stropp. Bara. Allt annat smälts i magen. Men jag inser att det är jag som har Det är jag som är avvikande.
Det är verkligen.
När vi jobbade på näringsgrädden så blev jag retad för att jag hade fruktstund. För att jag åt frukt så.
Jag tycker det var gulligt. Mm. Men du är verkligen vår tid / fruktens Magdalena Ribbing.
Fruktens.
Kan någon så, finns det några frukttidningar? Du borde ha någon slags sån etikett.
Det är precis, en krönika en gång i månaden.
Ja, men jag tänker att folk kan ställa frågor till dig. Fruktetikett.
Gärna.
Ibland kanske du ger tips på hur man liksom bäst häller upp, eller så här, skär upp saker.
Det är jag ju väldigt bra på också. Yeah. Melon, stjärna på det.
Just det. Mm. Oj, det gav du mig häromdagen.
Ja, men du fick inte min klassiska melon i fruktsallad stjärna.
Nej, okej. Okay.
För den är också fin. Nej, nu fick ju du en liten klyfta så. Men som var i ätbar size. För det tycker jag också är äckligt när man får en hel melon. Och så får man melon på hela ansiktet för att man äter en sån stor skiva.
Ja, att man kommer ut och så upptäcker man att man har melon i öronen. Så
exakt. Får det senare. Mm.
Ja, men bra.
Kort om det.
Och för alla er som nu då
är här för morden.
Så,
vi kommer dit nu.
Fuck you guys. Det här är vårt nya sätt att agera.
Verkligen.
Kul att vi pratar om mord. Nej, jag skojar bara. Vi kommer också prata om mord. Mm. Och jag har fått en story om ett svenskt mord skickat till mig på Instagram. För man kan ju göra det, eller man kan önska fall som vi ska ta upp, eller man kanske såhär, någonting. Någon, är du släkt med en mördare? Vi vill veta det, eller hur?
Ja.
Så att jag fick från Johanna heter hon. Okej. Efter ert senaste avsnitt där ni läste upp en lyssnarberättelse så blev jag sugen på att berätta om ett mord som hände i min hemstad. Det här är då inte alls vårt senaste avsnitt, men skitsamma. Det var det då. Tyvärr inte ett speciellt historiskt fall, men ändå sjukt spännande. TV3 gjorde en serie för ett tag sedan som heter Mordet, där de tog upp detta fall. Men förutom det har jag inte hört någon annan prata om det / ta upp det, vilket är sjukt konstigt då det är ett helt sjukt fall. Det hände den 30 mars 2005 i Sätra, ett samhälle i Gävle. När Tommy, då 20 år, låg och sov. Men han väcks av att hans sambo Anna, 18 år, så ung, skrek från köket. Han springer upp och möts av en främmande man som sitter och knivhugger Anna.
Men gud!
Mannen springer fort därifrån och Tommy lämnas kvar över sin döende sambo. Han ringer såklart polisen och polisen kommer dit. Han berättar vad som hänt och polisen bara, visst, han blir häktad för mordet.
Såklart.
Jag förstår att en pojkvän som står blodig över sin döda flickväns kropp och bara, det var en främling, men han sprang ut. Inte ett sådär superbra scenario. Men han satt liksom häktad i flera månader trots att blodfläckar på blodplatsen som inte var Tommys hittades. Efter cirka 2 månader släpps han från häktet på grund av brist på bevis, men han är fortfarande den främsta misstänkte de hade. Han satt även häktad under Annas begravning.
Nej.
Förstår du vad sjukt att inte få gå på sin sambos begravning, speciellt eftersom mördaren fick det. Här har underbar Johanna skrivit så här. Dum, dum.
Bra.
Dramatisk musik. Mördaren fucking var på hennes begravning medan pojkvännen satt häktad. Den 31 oktober samma år mördas en annan kvinna. Camilla, 34 år, i Skjutskär, en bit från Gävle. Mordet var likt det på Anna och inte nog med det. Det visade sig att Anna och Camilla var fostersyskon.
Va?
Då griper polisen deras fosterbror, Lennart, 29 år. Och det visar sig att bortsett från mördare och allmänt psykiskt sjuk så är han även kannibal.
Va fan?
Och jag typ läste på lite grann om det här och det är så här, det verkar vara en otroligt, otroligt sjuk man som har begått det här, det här liksom, de här morden. Och ja, det verkar absolut finnas så här kannibala tendenser. Men är det inte så jävla sjukt bara att han så här, han var på hennes begravning? Det är ju lite grann som vi pratade om i förra veckans fall, du vet, att han var så här, han kidnapparen var på så här minnesstunder egna fall liksom. Det, även om det förstås är en annan grej för att det var liksom hans hans syster, och typ att det var så här, jag läste att han grät liksom på begravningen och allting. Och jag har aldrig hört
inte jag heller.
Så himla intressant.
Verkligen.
Och jättesorgligt.
Jättehemskt.
Och att en pojkvän sitter häktad. Och man fattar ju verkligen det.
Alltså man hade ju garanterat trott att det var han.
Gud ja. Alltså 100, 20%. Mm. Och jag, så här, man får som sagt, man får jättegärna skicka in sånt här. Vi kanske typ ska säga det, att vi har så här valt att inte göra för nya svenska fall. För att vi tycker typ att det kan bli lite känsligt med så här, men med närstående som kanske typ råkar trilla över en podcast om något, alltså så, det känns typ inte helt bra. Så vi är superintresserade av svenska fall, men de får gärna vara lite äldre. Och även alla andra länder.
Allt.
Allting. Vi vill höra allting. Världen. Vi är intresserade av världen, av samhället.
Mm. International crime.
International, intergalaxy national, som det heter. Mm. Allting egentligen. Mm. Så skicka allting till oss på Instagram. Där du heter @sandellanna och jag heter @karolomé.
Jag ska säga att den här veckan har jag valt att gå med ett tips.
Ah.
Ett Instagram-tips. Jag började med, jag sa det till dig, att jag blev tipsad av min styvmamma när jag var där och åt frukost i söndags. Så berättade hon hur hon mindes. Och jag känner att någon annan har tipsat om den här boken som fanns förr. Om brott, eller liksom om läskiga saker. Hon mindes då att hon och hade sovit över hos en kompis och så hade de legat och bläddrat i en bok där det stod de så här läskiga historier. Alltså det här är ju, Agneta, min pappas fru, är 70 plus, så det här är ju liksom 50, slut på 50-talet. Och då berättade hon om något som jag blev väldigt intrigued av. Men jag kan inte hitta någonting, för jag är sämst på Google. Men det var en mördare.
Ja, berätta det här och sen så ber du någon skicka länkar.
Ja, det är bara Instagram, för det är inte det jag ska berätta om.
Nej.
Det var en mördare i Berlin under slutet av andra världskriget. Eller så här, det var en man i slutet av andra världskriget i Berlin som helt plötsligt började sälja korv en mass i liksom världens brist på mat. Mm. Och det var ju då för att han mördade folk och gjorde korv av dem. Och Agneta då, min styvmamma, berättade att hon hade börjat kräkas för att hon hade blivit så chockad. Alltså hon var typ 10. Och jag hade läst det här och blivit så chockad att de började kräkas. Men jag blev ju superintresserad av det här. Man hittar ingenting. Jag sa så här, andra världskriget, mördare, korv. Hitta ingenting.
Du kanske försöka på tyska.
Ja.
Vad heter det?
Wurst. Jag bara, pölse. Men, eftersom jag inte hittade något om det.
Men så, återigen, skicka
länk om någon vet korvmordet i Berlin slutet på andra världskriget. Det här är ett tips som jag fått på Instagram. Som jag kommer berätta om nu.
Mm, mm, mm.
Så vi kör. Herman Webster Medgett föddes den 16 maj 1861 i Gillamton i New Hampshire.
Mm.
Han var den yngsta brodern i en syskonskara på 3. Och hans pappa och mamma kom från en bondefamilj. Och han arbetade ibland som bonde men även som målare. Men i en del grejer jag läst så står att de var förmögna. Så att det, antingen var en bonde, kanske en förmögen bonde.
Mm, mm.
De var metodister, vilket är liksom en inriktning inom kristendomen. Yes. Vilket är, namnet bygger på deras här metodiska sätt att leva på. Så att, alltså man lever tydligt efter strikta regler och så här. Mm. Så de var strikta. Han var strikt uppfostrad liksom. Men jag läste också någonstans, jag har inte forskat om metodisterna. Men någonstans står det också att det bygger på tron och den fria människans vilja. Så jag vet inte riktigt. Herman är mera känd som Dr. Henry Howard Holmes. Eller H.H. Holmes.
Ja! H.H. Holmes!
Yeah!
Får jag reagera på det en sekund? För att det är också, alltså så här, H.H. Holmes är ju en av de allra största. Oh. Eller hur? Och jag har liksom så här, du vet, det är ett sånt namn som man alltid haft med sig. Och jag har aldrig typ kollat upp det ordentligt. Nej. Så jag har haft det på min sån, så bara, måste kolla upp H.H. Holmes.
Mm.
Det hade kunnat bli skoj att göra någon gång.
Mm.
Och jag är så glad. Jag behöver inte ens kolla upp det själv. Någon annan har gjort min research och kommer berätta det för mig.
Ja,
och det är du.
Det är jag. Och då vill jag också braska att det fanns liksom motsträviga. Eller det finns en gemensam tråd i allting jag läst. Men detaljer har varierat. Så att,
jag tycker att du bara ska,
om någon har skrivit en uppsats om det här, så sänder över till Karin som uppenbarligen är mer väldigt intresserad.
Jag vill absolut inte.
Jag skojar.
Håll det för dig själv. Och lyssna på Annas goda story.
Exakt. Så, Så, H.H. Holmes är också känd som Amerikas första seriemördare. Mm. Eller första kända seriemördare.
Märkligt skratt.
Jag tror att det är så, Amerika som jag typ
aldrig har sagt
egentligen.
Amerika.
Han är känd som USAs första seriemördare. Och redan vid tidig ålder så visade Henry, som jag kommer kalla honom, även om han byter namn längre fram, upp ett beteende som vi är bekanta med. Han gillade att tortera och dissekera djur.
Ja. Yeah.
Och sådär, så att han var lite sketchy. När han var 16 år så gick han ur skolan. Och vid 17 års ålder, nej, han började då ta jobb för att undervisa i hans stad vid 16 års ålder. Vilket verkar jättekonstigt nu när jag läser det igen.
Han var väl ändå typ så här, han kanske var den bästa de hade bara.
Antagligen.
Yeah.
Mm. När han var 17 år så gifte han sig med en kvinna eller tjej som hette Clara Lovering. Och 2 år senare föddes deras gemensamma son Robert.
Gud, han har liksom haft ett helt liv innan 20.
Det är ett helt sinnessjukt.
Innan 20, vad hade man själv gjort?
Backpacket i Australien.
Hade du det?
Ja. Jag hade haft mitt första jobb i den här byggnaden när vi sitter nu som receptionist.
Just det.
Jag var, Henry.
Du är verkligen vår tids H.H. Holmes.
Jag vet.
Du är fruktens H.H. Holmes.
Ja. Verkligen. När han var 18 år så skrev han in sig på University of Burlington. Där han endast stannade i 2 år. Sedan skrev han in sig på University of Michigan för att läsa medicin. 1884 tog han sin examen. Och då, under tiden han tog liksom pluggare, så jobbade han extra på ett anatomilab.
Mm.
Läskigt.
Mm.
Folk som bodde i samma hus som Henry och hans fru Clara beskrev att Henry var våldsam mot henne. Och strax efter att Henry tog sin examen flyttade Clara ifrån honom.
Bra.
1886 gifte han sig med en Myrta Belknap. Och i en del artiklar heter hon Myrta och i andra heter hon Myrtle. Och han var då fortfarande gift med hans första fru, Clara. Han ansökte kort efter hans äktenskap, eller giftermål med den här Myrtle, eller Myrta, om skilsmässa med Clara. Där han hävdade att hon hade varit otrogen, vilket ju då inte var sant. Och skilsmässan gick ingen vart. Och 1889 får de en dotter.
Med den nya?
Ja.
Men är han gift?
Han är gift med henne.
Ah, okay.
Mm. Ja. Så han har just nu 2 äktenskap.
Mm, perfekt.
Och det Henry gör innan han liksom, han kommer, om ett tag kommer han flytta till Chicago. Det han gör innan, under tiden han jobbar extra på det här anatomilabbet, är att han börjar göra massa försäkringsbrott.
Mm.
Där han använder, han tecknar hur allting funkar rent praktiskt, I don't know. Men han använder kroppar från det här anatomilabbet som han placerar ut som att de har varit med om olyckor. Och sen får han ut försäkring på dem.
Så han, gud, entreprenör.
Ja, så han tecknar sig själv som liksom förmånstagare på liksom, dig, ja, fast du är redan död. Och sen så placerar han ut dig i en krockad bil och sen får han pengarna.
Wow.
Ja, men, och det här måste ju vara för att det är på 1800-talet. Exakt. Så att det finns ju liksom ingen som kontrollerar det.
Det är ingen ordning och reda.
Men han är ändå, han håller på med det här, får ut massa pengar, men han blir ändå granskad. Så det är därför han byter namn till Henry. Och flyttar då till Chicago. Och när Holmes flyttar till Chicago, det är här under tiden, runt tiden han gifte sig med Myrta Myrtle.
Okej.
Okay. Så han har en fru som har lämnat honom och en ny fru som han har ett barn med. Och när de flyttar till Chicago så får Holmes jobb på ett apotek som ägs av Elizabeth Holton. Han visade sig vara en hårt arbetande anställd och efter ett tag så, det här är också där det går isär, så köper han apoteket.
Mm-hmm.
Och hon liksom är där typ. Men på andra ställen så står det, och jag tror att det är så här, jag väljer att tro på den här, att hon försvinner mystiskt, alltså ägarinnan.
Ah.
Och han hävdar då att hon har flyttat, att han har fått köparen, hon försvinner helt mystiskt. Men hon har liksom inte lämnat någon adress där, dit hon då ska ha tagit vägen. Hon är putsväck. Så han tar i alla fall över det här apoteket. Mm. Där hon, ja, han tar över apoteket. Och i samma veva ungefär som han då tar över apoteket så köper han tomten som ligger mitt emot apoteket. Och 1887 börjar han bygga ett hus där. Och det kommer att bli ett trevåningshus där han har på nedre botten butiker. Mellanvåningen är det liksom rum och på tredje våningen är det rum. Och under tiden det här huset byggs så är han bråkig. Han typ betalar inga leverantörer och inga arkitekter. Så han håller på att sparka och byta och så här, sparka och byta. Och man tror att det är för att han inte vill att någon ska ha övergripande blick om hur huset ser ut. Så att du anställs för att leverera den här dörren och den där dörren och den dörren. Men sen så när du har levererat dem och du vet att de dörrarna ska sättas in där och där och där, då sparkar jag dig och så tar jag in någon annan. Just så att det. Man får bara veta bits and pieces om huset. Huset var då jättespeciellt och det hade liksom hemliga trappor och trappor som inte ledde någonstans och hemliga rum och rum utan fönster. Och han sa även till investeraren att han skulle använda det här som ett hotell under en världsutställning som skulle vara i Chicago. Det är oklart om det hände. Han var ju då inte bara försäkringsbrottsling och en osympatisk lurendrejare, utan han var också seriemördare. Holmes ska ha varit både stilig och charmig och lyckades. Han framstod som en sympatisk, härlig person, vilket han ju då inte var. Och jag har skrivit som en anteckning till mig själv att det är ju bra att vara det om man vill lura till sig folk.
Det var det en sån liten reminder.
Verkligen, var charmig. Han blev snabbt populär i samhället och alla gillade honom. Han kom senare också att beskrivas som en riktig sadist egentligen. Alltså att han var det här utåt. Men egentligen så var han en riktig sadist. Det sägs att han ska ha sagt att han föddes med djävulen i sig. Och att döda kom väldigt lätt för honom. Och det Holmes gjorde var att han använde sitt hus som för att kalla till sig sina offer. Eller för att hitta offer. Så att en del checkade in på det här hotellet men sågs aldrig igen. Många av hans kvinnliga offer, för de flesta av hans offer var kvinnor, ska ha lockats dit genom annonser om arbete. Typ, Karin, kom och jobba hos oss och sådär.
Jag kommer.
Och när han hade liksom anställningsintervju med dem så uppmuntrades de att packa alla sina saker, ta ut alla pengar och hålla platsen där de hade fått jobb hemlig. För att liksom,
de bara, det här låter som rimliga förutsättningar.
Men det han sa var att han hade massa konkurrenter som skulle kunna använda informationen.
Absolut.
För att lura honom.
Alla hans hotellkonkurrenter.
Exakt. Ja. Men när de slut kom fram då till Holmes och han hade garanterat att jag tänker på Sherlock Holmes, det blir problematiskt för mig.
Eftersom du också identifierade väldigt mycket med Sherlock Holmes.
Ja, det blir lite problematiskt för mig. När de till slut kom fram till hans hus, så när han hade garanterat att de inte hade läckt liksom, var de var och sådär, så spärrade han in dem som fångar i hans då Castle of Horror, som det kom att kallas. Han satte även in annonser där han letade efter en fru. Och även de här ansökarna fick samma uppmaning som de som sökte jobb. Att de skulle hålla allt hemligt. Men det verkar som att han behandlade de här lite olika. För när de väl kom till honom så blev de först torterade för att berätta vad de hade sina värdesaker. Det här kanske var som med dem förra också. Men, och efter de hade berättat då vad de hade alla sina pengar och smycken och vad det nu kan ha varit, så behöll han dem ändå som sina fångar.
Mm.
Och Holmes var ju då gift med två personer just nu. Men han hade också en älskarinna som hette Julia. Och Julia var gift med en person som jobbade hos Holmes i hans apotek. Han hette Ned Connor och han var juvelerare och klockmakare. Och han jobbade i juveldisken som även fanns i hans apotek. Julia kom även att bli anställd som revisor i Holmes bolag. När Connor fick reda på att Holmes och hans fru så hade en relation, så sa han upp sig och lämnade fru och dotter. Och det sägs att hon var med på hans bedrägerier, alltså på Holmes bedrägerier liksom under tiden som han som hon jobbade där. Holmes signade även en livförsäkring på Julia och hennes dotter med henne, han själv som förmånstagare. 1893 träffade Holmes en ny kvinna som hette Minnie Williams. Och Holmes fick upp intresse för henne när han fick höra att hon var arvtagare till en stor fastighetsförmögenhet.
Om någon får upp intresset för dig då.
Verkligen. Och det tog inte så lång tid innan de var förlovade. Och det här tog då, Julia, hans älskarinna, gillade inte den här nya relationen med Minnie. Och på julafton 1891, kort efter att Holmes och Minnie hade förlovat sig, så försvann Julia och Pearl.
Var det barnet?
Det var barnet och hans älskarinna. Holmes skulle senare hävda att Julia dog under tiden som hon fick en abort utfört på sig. Och att han skulle ha förgiftat dottern Pearl. Eftersom hans mamma ändå
var död.
Mm. Han ska tydligen, motivet till varför han dödade henne var för att han hade tröttnat på henne. Och att hon var svartis på den här Minnie.
Så bra lösning.
Exakt.
Eller ska man slut?
Polisen skulle senare också hävda att Minnie visste allt som Holmes gjorde. Och att hon hade anstiftat mordet på dem. Och hon skulle även ha anstiftat mordet på en Emily Fantassel som var en 17-årig tjej som bodde och jobbade hos honom men som också mystiskt försvann efter bara en månad. Minnie ska även ha uppmuntrat honom att döda en ung vacker kvinna vid namn Emmeline Kigrand som kom till Holmes med löfte om jobb men som aldrig fick lämna, som ingen fick ju lämna hans fångenskap liksom. Holmes skulle senare berätta att han hade låst in henne där i ett ljudisolerat rum och våldtagit henne. Men att han dödade henne sen för att Minnie inte uppskattade att han suktade efter en annan kvinna.
Alla i den här historien är helt tokiga.
Ja, verkligen. Och precis, alla är verkligen galna. Det är ju, men han är ju manipulativ så här, så vet man ju att folk får med sig. Andra läskiga saker som han gjorde var att han höll en man vid namn Robert Phelps fången. Och vid Phelps använde han ett stretch-experiment för att döda honom. För att han var nyfiken på hur mycket kroppen liksom klarade av. Och hur mycket den kunde stretchas innan den gick sönder. Skitäckligt. 1893 så fick Minnie alla sina fastigheter. Då ärvde hon dem för att hennes bror dog i en gruvolycka. Och att hennes syster dog. Och det sägs, och jag vet inte om det är bevisat, men att Holmes arrangerade den gruvolyckan där bron dog i. Och att Minnie själv ska råka döda sin syster. Men att Holmes ska ha hjälpt henne med att så här, röja upp och droppat kroppen i Lake Michigan. Mm. Så det lämnade då Minnie som den enda arvtagaren till alla de här fastigheterna. Men ett kort tag senare så träffade Minnie och Holmes en ung kvinna som hette Georgiana Joke, och hon arbetade i det här Castle of Horror hos Holmes, och hon trodde att Holmes och Minnie var kusiner. Georgiana och Holmes gifte sig 1894 och de alla tre åkte sedan för att kollekta Minnies pengar, ja jättekonstigt, i Texas, där de också passade på att göra en swindle, alltså typ en bluff aktion som hade med hästar att göra. Det var jättekomplicerat med hästar där, men som de tjänade jättemycket pengar på. Och efter det så åkte de till Chicago igen. Och det var sista gången som Minnie sågs i livet. Och man hittade aldrig hennes kropp.
Oj. Gud, han byter verkligen ut dem.
Ja, jättemånga olika fruar. Och i juli 1894 så arresterades han för första gången. Men då inte för mord, utan för några liksom bedrägerier som han hade begått. Då betalade hans fru, nuvarande fru, Georgiana, borgen. Men under tiden som han var fängslad så passade han på att göra en plan med en inmate inne i fängelset. Där Holmes planerade att han skulle teckna en livförsäkring på en person. Fejka den personens död och sen så ska de få ut pengar. Så att han behöver namnet på en advokat som den här inmaten då kan ge honom. Och i utbyte ska han få pengar. Mm. Men försäkringsbolaget gick inte på det här. Och det här är liksom en del av hur det kommer börja unravel vad som hände. För att när försäkringsbolaget inte går på det här så händer det en liksom, massa olika grejer. Och en del försäkringsbrott, hela hans, den kommer upp till ytan. Och en detektiv som heter Geyer börjar sakta upptäcka liksom, allt sjukt han har gjort. Han gick igenom alla lögner och alla olika identiteter som han har haft. För han har, dels heter han ju H.H. Holmes, men han heter egentligen något annat. Men han har också, du vet, låtsats vara andra personer i andra städer och sådär. Men än så länge hade den här Geyer ingen aning om alla offer, eller alla mordoffer. Utan han tror bara att det är försäkringsturer liksom. Men efter många om och men så går de in och undersöker Holmes hus i Chicago. Och polisen la flera veckor på att gå igenom huset. För att det var, de behövde göra en ritning på det. För att den andra våningen var som en labyrint. Så att det var liksom, det, jag har nu glömt bort siffrorna. Men det är typ 56 rum. Eller 56 dörrar men bara 31 rum. Och en del dörrar leder bara in i typ en vägg och så här. Helt sjukt när man ser ritningen på hur det ser ut. För allting är bara liksom en luren drejeri våning.
Åh, gud.
Så de håller på, det är så här, ja, men dörrar som leder till tegelväggar som jag sa, gömda trappor, gömda dörrar, valv som liksom bara var så stora nog för en person att stå upprätt i. Ett rum ska tydligen fungera som en gaskammare och flera av rummen var utrustade med som ett schakt typ, så att när man liksom som man bara som ledde ner i källaren, så det var som bara som en sopnedkast så typ.
Nej, men fy fan.
Ja, och i källaren där hade han en chamber of horror där polisen hittade hans dissekeringsbord där han har så här skurit upp folk och hans labb med då olika tortyrredskap, bland annat den här stretchbänken och olika sorters gift. De hittade även ett krematorium där de hittade både aska och brända benbitar. Och i askan så hittade de allt från så här klockor, knappar, smycken, alltså inte några liksom saker som tydde på vilka ja, som tydde på vilka offren var. Så han åkte dit så det skrällde om det och han åkte till slut fast för, eller han skulle senare erkänna 28 mord, även om man tror att det faktiska antalet är högre, för att han har ju åkt runt typ hela USA och haft massa olika
Exakt, en sån börjar ju inte.
Nej. Vet, så här, det är, och det är lite otydligt, för det var någonstans det stod att den här Julia var hans första offer, men ibland så står det också att han har lurat två pojkar och han har varit på massa olika ställen och så här. Så att man är lite osäker. Och jag fattar inte hur han har så här, haft fyra fruar och allt det där. Men han har ju lyckats med det. Och ett tag efter att Holmes åkte fast så brann hela huset ner. Och ryktet säger att det var en medhjälpare till Holmes som satte igång elden för att gömma spåren efter hans egna inblandning. Och 1895 inleddes rättegången mot Holmes och den pågick bara i 6 dagar. Men den kom att bli en av de mest liksom, sensationella uppmärksammade och rättegångarna. Och tidningarna rapporterade både om liksom, skräckslottet men också om så här, grejer som han ställde till, senare han ställde till med under rättegången. För han grät och så här, bröt ihop. Och du vet, massa såna grejer. Men han, juryn tog bara 2,5 timmar för att överlägga innan de dömde honom skyldig. Och han blev dömd till döden. Han dog. Han blev schemalagd att dö den 7 maj 1896. Och efter att han hade dött så spreds det legender som var förknippade med hans avrättning. Och den mest ihållande legenden var den om The Holmes Curse. Och den menade att hans själ då inte vilade i frid utan att den fortsatte att göra hemskheter från andra sidan. För ett kort tag efter att Holmes begravdes i en kista fylld med cement som han själv hade önskat om att han skulle göra. Jättekonstigt.
Då är man ett rejält freak.
Verkligen. Bara en kort tid efter det så skedde den första mystiska döden. Och det var Dr. William K. Matten som var obducent och ett av huvudvittnena i rättegången mot Holmes. Han bara föll ned död från ingenstans. Som sen visade sig vara följd av en blodförgiftning. Och sedan följde ett gäng dödsfall på människor som var kopplade till både Holmes och hans rättegång och hans brott.
Jävlar vad rädda
så,
de ska vara.
Så sjukt. Och det finns här teorier som sen förmodligen inte var så sanna, att han även ska ha varit Jack the Ripper.
Just det.
Och sådär. Så att han För han liksom är...
Han är överallt.
Överallt.
Ah, ah jävlar.
Som sagt, det var, fanns så jättemycket att läsa. Mm.
Men det är alltså just det där med huset. Det alltså tänkte att man är så här... Om man lyckas fly. Tänk om någon lyckas fly från sitt rum. Eller vart han hade dem. Om någon lyckas fly.
Så kommer de ingen vart.
Nej, exakt. Att de bara går och rycker i dörrar. Mm. Och du vet, man bara möter en sån vägg. Mm. Eller du vet, det går bara rakt ner.
Och då sa jag i en... jag kollade på så här en kort dokumentär igår. Så här, 10 facts about H.H. Holmes.
Så bra.
Och då så sa de att den här gaskammaren kontrollerades från en panel i hans sovrum.
Och så han låg där inne och typ gasade folk.
Ja. Jätteläskigt. Och man tänker att folk som levde med honom borde ha upptäckt det här.
Ja, ja, gud ja. Varför leder hälften av dörrarna rakt ner i en tortyrmaskin? Oh. Nej, man måste ju veta.
Jättekonstigt. Mm.
Men han, det är ju som du säger, han var säkert svinmanipulativ och fick med folk på hans sjuka idéer. Men det där är ju... Man
men jag känner
ju...
att det finns så himla mycket mer att säga. Så att det här var liksom bara en liten ingång i H.H. Holmes.
Visst känns det som att, typ så här, att det liksom är en... eller att det känns som att det kommer så jävla mycket skräckfilmer därifrån.
Alltså ja, verkligen.
Alltså du vet om just det här att man springer runt och bara försöker komma ut och det är en tortyrkammare och så här.
Verkligen. Men det känns så... Men 1890 är ju... Det är ju aslänge sedan. Mm. Men det är ju ändå någon slags modern tid, tänker jag. Att det är... för det måste ju ha funnits massa seriemördare innan, men att det här blev liksom så här lite sofistikerat. Och att han var liksom åkte runt på så här försäkrings
och att det var det som alltså som fick honom liksom.
Jag skulle vilja veta lite mer inser nu när jag har berättat om igen om den där fängelsegrejen.
Ja.
För att den var lite otydlig. Men det, var
men det är ju
i alla fall...
det som är svårt. Typ, alltså delvis när man gör väldigt gamla fall. Alltså delvis bara för att de är gamla. Mm. Men också hela den grejen att typ så här, det har hunnit spinna så mycket stories.
Mm.
Så det är svårt att veta vad som faktiskt är. Och vad som inte... Alltså vad som bara är bullshit. Så det är så här, det är typ den utmaningen med det.
Men om man är intresserad skulle jag typ kolla på den här 10 amazing facts about H.H. Holmes. För den är typ 12 minuter.
Ja.
Men den var liksom spännande.
Fy fan,
det var lite töntiga animationer. Men
alltså det får man ändå acceptera när man kollar på YouTube-dokumentärer.
Verkligen.
Om det bara är töntiga animationer och det inte är så att det spelar sig baklänges.
Mm.
Då får man vara glad.
Verkligen.
Du är jätteglad för att du gjorde H.H. Holmes.
Bra. Hoppas att
du tipsar den. Också blir glad.
Ja, eller hur. Det fick jag lite prestationsångest för. För det sista jag gjorde också Versace-mordet. Då skrev hon, vad kul att du gjorde det. Och ska jag hoppas att det var okej, då tyckte hon att det var det. Jag hoppas att hon var ärlig med det.
Det tror jag verkligen, det tror jag absolut. Okej, den 15 augusti 1982, det måste man ju klargöra nu när du har varit inne på 1800-talet.
Tydligt.
Så mördas de två tonåringarna Marilyn Green och Jerry Hillard i Washington Park i Chicago.
Mm-hmm.
Chicago.
Samma stad.
Just
Chicago-avsnittet.
Ja, verkligen. Mm. Kul. Det är tur att vi gör det här för att vi kommer ju aldrig få åka på turné till Chicago direkt. Så vi tar dem nu. Och under dagen typ så har det varit så här, en så folkfest i det området som är så här jättestor i the community liksom. Men efteråt här så har de är förlovade och de har typ suttit sig på så här läktarna på en, alltså vid en offentlig pool liksom. Mm. Så där sitter de och så här, och snackar bara.
Jag tänker att det ser ut som propaganda som är en musikfestival
i
Stockholm.
Ja, men typ det gör typ lite det fast med lägre läktare. Till liksom inte, för de är ganska höga. Är de inte?
Nej, jag minns inte.
Nej, inte heller. Eriksdalsbadet va? De är liksom lägre. Och ett antal personer finns liksom i eller vid poolen. Så det är ganska många så här runt omkring. Och plötsligt så ställer sig en man upp och skjuter Marilyn och Jerry. Med flera skott. Jerry dör direkt. Och Marilyn lyckas ta sig upp. Och typ ut från liksom det här poolområdet. Mm. Och typ stöter in i en polis som hjälper henne. Men snart kommer hon också att dö.
Mm.
Och en annan polis som också är i området. Typ, han träffar på en man som springer från platsen. Och när man,
vad gör alla människor som är i poolen? Liksom?
De bara där. Det är typ mitt i natten. Men de har bara... Ja, du menar så. Ja. Mm. Men de är... Det går väldigt snabbt liksom. Mm. Så de springer... Det är säkert någon som springer upp till den här. Till Jerry typ. Men de... det går skitsnabbt, vet han, det är så här, pang 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 Och sen springer han därifrån, gärningsmannen. Den här gärningsmannen, eller han som kommer att gripas för det här fallet, heter Anthony Porter. Det är han som polisen liksom ser typ i, eller
som springer som därifrån.
Exakt, precis, tack. Och han har rånat och typ hotat personer tidigare liksom i området, men också under kvällen vid den här poolen. Så han är
liksom, det var inget uttänkt offer att han sköt dem eller?
Alltså det vet man väl inte riktigt. Nej. Men han är liksom en så här notorious bad boy i där omkring. Men trots det, trots att han är så här en person man är rädd för, så kommer också typ ett antal vittnen peka ut honom som skytten. Och en av de här vittnena som är vid poolen, som sagt, säger också då bara, ja, det är han, och tidigare den här kvällen så försökte han råna mig med en pistol.
Men gud, att ingen har sagt till polisen innan.
Nej, nej, nej. Men alltså så här, han, det gick nog lite fort. Och också en grej, poolen var stängd.
Alltså,
så
de fick inte
vara där egentligen. Liksom.
Men gud, hade jag brutit mig in på ett bad och någon hade hotat mig med en pistol, då hade jag ringt polisen.
Ja, men jag tror att de var lite rädda för honom. Du vet så. Och det finns några andra misstänkta. Bland annat så berättar Marilyn Greens mamma för polisen att hon har hört att morden begicks på grund av någon slags så här knarkaffär. Och att den skyldige heter Alstory Simon, vilket är en vän till Marilyn och Jerry som de hade ätit middag med innan typ under kvällen. Så de bara, hon säger så här, kolla på honom, liksom, kolla på den här Alstory Simon. Men när Anthony Porter då själv går till polisen för att så här klara upp det här, så grips han. Och snart står han i rätten åtalad för dubbelmord, väpnat rån, olaga vapeninnehåll och unlawful restraint, vilket jag inte har någon aning om vad det betyder. Har du gissning? Unlawful, det är något man inte får göra enligt lag. Restraint är väl typ att man...
Jag tänker att det är som olaga frihetsberövande.
Just det, bra. Det tror jag säkert också. Och Anthony, alltså, får en sån jävla pissig
jävla kock. Det tror jag säkert också. Osäkert.
Brasklappa.
Eller inte.
Anthony Porter får en sån jävla typ pissig advokat. Han träffas...
Jag gissar att han är oskyldig. Det är så det kommer sluta.
Han träffar inte sin... Anna, whatever spoilers.
Jag vill inte bara visa att jag är bra på att känna.
Du har ju tagit great pride. Du ser ju dig själv extremt mycket som Sherlock Holmes till sig. Alltså, så.
Och Sherlock, är det inte skiten ur det här? Anna.
Jo, det återstår att säga. Men din främsta poäng som privatdetektiv, det är att du vet att folk är gravida innan de själva vet det.
I know.
Du kan verkligen se på en person med livmoder.
Det är auran.
Ja, verkligen. Glow it. Ja, han träffar inte sin klient alls innan rättegången.
Va?
Och jag läste på att han somnade i rätten och så.
Men gud.
Man bara, nej, men så kan vi inte ha det. Och snart döms Anthony till döden. Dödsstraff, rakt av. Och man försöker typ flera gånger så häva det här dödsstraffet. Du vet, det blir lite sån rörelse. Inte minst efter att man 95 kommit fram till att Anthony har en IQ på 51.
Oj.
Och att de bara, han är inkapabel.
Men han har suttit då inne i 13 år.
Ja, exakt. Eller om du vet om det tog något år innan. Det vet inte. Men ja, han har suttit inne länge. Så man säger typ att så här, han är inkapabel att förstå sina egna brott och sitt eget straff. Typ, så att han borde inte dömas till döden. Men straffet står kvar. Och i samband med att man kommer fram till att han har så otroligt låg IQ, så får en professor på Northwestern University som heter David Protess. Han får höra om det här fallet. Och varje termin så får hans så här, journaliststudenter ta sig an ett fall. De har något som kallas Medill Innocence Project. Kommer du ihåg i Serial så är ju det Innocence Project, det är ju ett sånt studentprogram som är typ med och kollar lite grann på Adnans fall. Det är det absolut tråkigaste avsnittet.
Kom inte ihåg det.
I säsong 1 är när det är The Innocence Project som berättar vad de har hittat.
Man bara, ah, okay. Det minns inte jag.
Men så. Det här är typ en så här liknande grej då på Northwestern University. Och några år tidigare så har hans dåvarande studenter tagit fram bevis som har friat 4 män som tidigare var dömda för att ha mördat ett par. Typ.
Oj.
Och de får också kontakt med en privatdetektiv, den här studenterna och den här professorn. Han heter Paul Ciolino. Och de börjar jobba med Anthony Porters fall. Du vet, de intervjuar alla inblandade, de åker till brottsplatsen, de gör liksom så. De får kontakt med ett av statens så här, främsta vittnen som heter William Taylor, en av de som var vid poolen under den kvällen. Och han har under rättegången sagt att han har sett då Anthony skjuta Marilyn och Jerry. Och han typ drar tillbaka sitt vittnesmål och bara, det var polisen som fick mig att säga så. För att typ stödja deras fall.
När du säger statens främsta vittne, då tänker jag att han så här, jag förstår vad du menar, men då tänker jag att han så här, alltid jobbar inom staten som vittne. Och han är bäst på det.
Och det här är ju bara en sån direkt översättning av att du vet, de säger så här,
the state versus.
Ja, exakt, precis. Och de upptäcker också att eller så här, vittnen har sagt att skytten ska ha varit vänsterhänt, men Anthony Porter är högerhänt. När de besöker brottsplatsen så noterar de att platsen där en av vittnena säger sig ha stått, om han står där så ser inte han brottsplatsen.
Och sånt där är så jävla...
Alltså du vet, bara så super, super störiga grejer. Det finns som sagt liksom massor av fel i det här. Och de tror då att Anthony Porter är oskyldig och börjar kolla på den alternativa misstänkta som Marilyns mamma har trott på. Han som heter Al Story Simon.
Alltså hur stavas hans namn?
Alltså A-L-S-T-O-R-Y. Al Story.
Ja.
Al, som Al. Al's Story.
Al's Story.
Mm, exakt. De bestämmer sig för att ta kontakt med hans exfru. Ines. Ines. Och hon bekräftar att inte bara var Al Story, eller är Al Story skyldig, utan hon var där under kvällen. Och det bekräftas också av hennes, jag tror att det är en brorson till henne som också bekräftar det, för att Alstery och hon ska ha sprungit till honom, hans lägenhet efter fallet typ. Hon säger typ att motivet var hämnd, att Jerry hade, här har jag skrivit så här, roffat åt sig pengar i en knarkdeal. Alltså, varför är jag en sån, det känns som att jag är en sån pilsnerfilm.
Ja. Här roffar man åt sig det man kommer över.
exakt så. Och fyra dagar senare, 3 februari 99, så åker den här privatdetektiven Paul Cialino hem till Alstery Simon. Och han erkänner. Och de får allting på film. Så att de har liksom hennes vittnesmål på film, hennes brorsons vittnesmål på film och även hans erkännande nu då. Och nu har de ju då samlat så jävla mycket information. Men det är så sjukt bråttom. För att Anthony Porter sitter ju på death row.
Alltså vet du vilken film jag tänker på hela tiden?
Nej.
Den med Kevin Spacey. Jag kommer inte ihåg vad den heter. Men han är dödsdömd för någonting som han är skyldig. Hävdas vara skyldig för.
The Life of David Gale.
Alltså den är så jävla bra.
Den har jag inte sett.
Va?
Nej.
Oh my god, du måste se den.
Tror du att den är baserad på det här?
Alltså, den är inte helt samma.
Nej.
Men...
Ska jag köra på?
Ja, förlåt. Jag var tvungen att säga det.
Ja, men bra. Då kan jag kolla, då kan jag kolla på en film som nästan handlar om det här också.
Ja.
Om man, när man inte kan få nog. Ja, men så här, hans avrättningsdatum kommer liksom bara närmare. Det är 5 dagar kvar tills han ska avrättas. Då släpper de allt sitt material. Och bara, det här är liksom what's down typ. Inklusive hans egna erkännande då. Polisen tar del av det och inleder en egen utredning. Men samtidigt så du vet, dagen när han ska dö kommer bara närmare och närmare. Han ska dö av injektion. Och han har liksom suttit inne i 17 år.
Jävlar.
Och nu...
Hur gammal var han vid mordtillfället?
Oj, jättebra fråga. Vänta, jag kan kolla.
Men han var också ganska ung kan man tänka sig.
Ja, jo men exakt. Det tror jag absolut att han var. Eller han var kanske typ 30 tror jag. Ja, sena 20, tidiga 30. Han fyller i vad han vill ha som sista måltid. Han blir mätt för sin kista liksom.
Nej men gud.
Japp. Vilket också är så sjukt.
Gör man det?
Tydligen. Alltså tydligen.
Jag tror att du är en smål.
Ja, men exakt. Jag tänker att man borde kunna uppskatta att staten har typ 3 storlekar.
Verkligen.
Han är ganska liten, så han hade fått en smål, tror jag.
Du vet vad jag tänker på nu.
Men jag vill jättegärna veta.
Kommer du ihåg den där läskan när det var någon som hade en anaconda hemma som bröt sig ut och sen mätte upp, eller en boaorm eller någon sån här orm, som mätte upp sig längs sin ägares kropp. Eller de bara,
just
ringer bara till, typ till djurupplysningen och bara, min orm beter sig konstigt. Den de typ bara, ligger helt raklång. De bara, hjälp, den håller på att mäta dig. Om den kan,
om
äta,
kan äta
dig.
Ja, det är fan starkt. Men så 48 timmar innan han ska avrättas, så släpps Anthony Porter fri.
Jävlar.
Polisen bara, du är fri. Alltså verkligen så här, det går först har det inte hänt någonting och sen så bara pang.
Fan, vad är det, revenge då?
Alltså det finns där bilder, du vet, när han bara springer ut och kramar den här professorn och typ sån. Och det här gör ju typ att hela typ samhället får så här panik på dödsstraff.
Mm.
Du vet att folk bara, vi kan inte hålla på med dödsstraff, för vi kom precis 48 timmar från att mörda en oskyldig man liksom. Stora protester, den här David Protest är ute och så här, uttalar sig. Hans studenter är ute och uttalar sig. Och du vet, man pratar förstås om hur, typ så här, hur rättssystemet hanterar, behandlar svarta.
Mm.
Som ju är fortfarande en super viktig fråga.
Var han svart?
Ja, exakt. Ja, och det var även Marilyn Green och Jerry Hillard.
Mm.
Och du vet, det är så här, han är överlycklig. Det är någon sån intervju när han kommer ut i fängelse. Han bara, jag ska åka hem till min mamma och äta steak and fries.
Gud, alltså vad skulle man göra sin första dag utanför finkan på 17 år?
Mm.
Jag skulle gå till Squeezed Up och köpa mig en smoothie.
Hur många kalorier?
Det är säkert 1000.
100 000 hade borde ätit. Vad hade jag gjort? Jag massage.
Ja, för fan vad skönt.
Rakt in på spa.
Pamper me please.
Pamper me all over hade jag sagt. Och sen hade jag, fast man har dåligt med pengar. Skitsamma.
Det får staten
på fan ta.
Statens främsta vittne får ta det ut från privatkassan.
Och i september 99 så är då Alistair Simon i rätten. Och där gör han en deal. Han pleads guilty. Vilket jag har, hur säger man det på svenska? Kan någon som vet någonting om systemet berätta det? För det här är ett ständigt problem.
Plead,
ja. Ja, exakt, plead guilty. Gör man det i Sverige? Jag vill veta, berätta någon. Tack snälla. Jag kan inte forska på det, jag försöker.
Ja, jag kan forska hos
hos en kille.
Hos min kille som faktiskt är.
Ja, men gud, vi måste verkligen använda hans kunskaper mer. Och han, I mean, he pleads guilty till 2 fall av second degree murder.
Vad betyder det då?
Ja, men det är väl att det inte var meningen då. Så, och han gör ju en sån plea deal liksom. Och då döms han till 37 och ett halvt års fängelse. Och du vet, under rättegången så gråter han och ber Marilyns mamma om ursäkt. Och du vet, säger så här, han säger typ, jag menade aldrig att skada henne. Jag förstod inte ens, alltså, att jag råkade skjuta henne. Du vet, mycket så. Så att så här, det är en ganska glad story. Men det finns ett problem.
Okej.
Alistair Simon, superoskyldig. Anthony Porter, nog jävla skyldig.
Va?
Japp. I took you for a ride. I alla fall, om man får tro dokumentären A Murder in the Park, som jag har sett, som är väldigt bra, som jag kan rekommendera. Ja, för 6 år senare, efter att han har dömts, 2005 är vi på nu, så erkänner Alistairs exfru Inez på sin dödsbädd, hon har cancer liksom, att hon har hittat på alltihop för att hämnas på honom.
Va?
Japp. Även hennes brorson drar tillbaka sin historia. Och de berättar båda 2 att de har blivit lovade pengar av bok- och filmrättigheter om fallet av den här privatdetektiven.
Nej.
Ciolino. Och därigenom professor David Potess.
Nej.
Så de har också blivit lovade att de ska försöka befria, alltså om de gör det här ska de liksom försöka befria Agnes son Walter Jackson, som sitter inne för mord tillsammans med Anthony Porter. Så det finns en connection där liksom. Och samtidigt som det här händer så drar då också Alistair Simon tillbaka sitt erkännande. Och det som hände den kvällen när Ciolino kom hem till honom var att Ciolino och någon annan snubbe som jag inte minns vem det var, kom till honom efter att han hade typ så här, han var liksom en drogmissbrukare. Han bara, jag hade tillbringat en hel kväll med att typ ta kokain. Rätt körd i huvudet liksom. Och de kommer dit utklädda till poliser. De har med sig pistol. Och de visar ett klipp där ett vittne, air quotes, påstår då att Alistair har gjort det här. Att han bara, de bara, kolla här, vi har det här klippet på ett vittne som säger att du har gjort det här. Vittnet skulle senare visa sig vara en skådis.
Men gud.
De lovar också honom pengar vid så här bok- och filmkontrakt. Och till slut, alltså som sagt, han är helt körd i huvudet. Du vet, de kommer dit, de typ har pistol med sig, hotar honom lite grann. Alltså det är så här, han är, men sagt, han mår inte bra. Nej. Liksom. Och till slut så skriver de ner vad han skulle säga. Och erkänner liksom.
Gud.
Så han, de, man kan typ se om man, det, för jag har sett filmklippen på när han erkänner. Att du vet att man ser typ att han sitter och så här, kollar ner på någonting, att han inte är helt hundra liksom.
Fan vad sjukt.
För de lovar också, innan han erkänner så lovar de honom, de bara, vi ska fixa den bästa advokaten i stan till dig och betala för den. Så du vet så här, du kommer inte ens få så mycket. Den grejen liksom. Och de fixar en advokat till honom. En advokat som de då har connections till. Så när han dyker upp i Alsteris lägenhet.
Är det, det är så jävla nys på gång. Men den kommer inte. Okej, okay, jag tror att den är över för nu.
Jag väntar med spänning på att den ska komma tillbaka. Och vinka i näsan. Jo, när den här advokaten kommer till Alsteris lägenhet så säger Alsteris direkt, han bara, jag är oskyldig, jag vet inte vad som hände precis.
Nej.
Men nu har jag erkänt och jag fattar typ av ingenting. Ångest. Och advokaten bara, ja, men nu är det så här att du kommer få dödsstraff. Din enda chans är att du erkänner, håller fast vid det i rätten. Och liksom så här, du ska be om ursäkt till offrets mamma, alltså du vet, allting sånt. Och den här personen är ju som sagt då kompis med Ciolino som driver hela det här fallet tillsammans med den här professorn.
Gud vad sjukt.
När de typ så här, då när de har testat de här studenterna om man kunde se den här platsen, du vet, från vittnes, de har stått på fel sida eller på fel ställe när de har kollat på brottsplatsen. De har typ ställt sig ett hörn och det var liksom mitt på. Och de har inte ens försökt. De har bara kollat upp ett enda vittne. Han den här som drog tillbaka sin story. Mm. Men det fanns 4 till personer som var på platsen och såg när han sköt Marilyn Gud. Och Jerry. Men det har de bara skitit i liksom. Och det här vittnet William Taylor, han är med i den här dokumentären, han som faktiskt drog tillbaka sin story. Han berättade att han gjorde det för att de var så jävla på honom. Mm. Och han ville, du vet, han har levt hela sitt liv med den här storyn. Han ville bara att det skulle vara över. Det verkar liksom finnas 2 olika anledningar till att de har drivit på det här fallet så himla mycket. För att den här professor David Potess har gjort det. Delvis så kampanjade han jättemycket mot dödsstraff. Och att vara så nära och typ mörda någon som är helt oskyldig skulle så här förstås så här skapa ganska mycket uppmärksamhet till den kampen. Och mycket riktigt efter att Anthony Porter släpps så pausar man först alla avrättningar. Och 2011 så tar man bort dödsstraffet i hela Illinois.
Mm.
Och det är ju grymt. Ja. Det är ju svinbra liksom.
Men lite hemskt sett.
Exakt. Och jag tror ju i ärlighetens namn, nu gissar jag, känner inte den här personen, han är inte här för att försvara sig. Jag tror att han gjorde för uppmärksamheten. Mm. Han hade haft ett sånt fall innan när hans studenter, du vet, fick
friare.
Exakt, och blivit fucking hög på den grejen.
Säkert.
Att han,
fan vad vidrigt.
Ja, jag vet, det är så jävla hemskt. Och han har ju typ inte erkänt sin inblandning i det här som Ciolino anklagas för att ha gjort och bla bla bla. Men jag tror att det är så här,
säkert.
Att det är den grejen. Så nu är liksom en skyldig man fri och en oskyldig sitter i fängelse.
Mm.
Perfekt. Men också 2011, så alltså, då samma år som dödsstraffet försvinner. 12 år efter att Alsteria har suttit i 12 år nu. 6 år efter att de som anklagade honom dragit tillbaka alla sina vittnesmål och allting. Då stängs David Potess av från sitt jobb på Northwestern University. Eftersom att det har liksom kommit fram en hel del shady grejer som han hållit på med i ett annat fall.
Alltid.
Ja, han kan inte låta fucking bli. Och det får en hel del uppmärksamhet det här fallet. För att det finns ganska mycket poliser som så här står supermycket fast vid att det var Anthony Porter som mördade Marilyn Green och Jerry Hillard. Så 2013 meddelar State Attorney Anita Alvarez att hon tänker dra igång utredningen igen.
Okay.
Och att man ska så här gå igenom allting en gång till. Hon har typ tidigare haft med den här David Potess att göra. Och hon är inte helt såld på honom.
Nej.
Kan man säga. Och när hon är klar med den här utredningen ett år senare så säger hon att professorn och hans elever har använt sig av alarming tactics under sitt utredningsarbete. Och att hela utredningen av Alstery och rättegången gick helt fel. Det är typ någon så här någon grej jag inte riktigt förstod, som är typ att så här, de tar in först en jury som får höra alla vittnesmål, det vill säga även de som vittnade för staten första omgången. Men sen så tar man om rättegången med en ny jury, och då är det bara, då får inte de första vittnena med typ. De får aldrig höra dem, de får bara höra Inés och de här som berättar att det är Alstery som har gjort det. Jag förstod det inte riktigt.
Nej, jag fattar.
Så här, amerikanskt rättssystem, I don't know. Det är någonting om en grand jury, I don't know. Så efter att den här utredningen har gjorts i oktober 2014 så lägger man ner, alltså hela grejen mot Alstery, och han släpps. Så han har suttit in i 15 år.
Jävlar.
Alltså det är så jävla jävla långa perioder som de här personerna sitter inne liksom.
Men de kunde inte visa då att den första var skyldig.
Alltså det här är då grejen att Anthony Porter stämmer staten för hur de har behandlat honom och typ så här, gå på några specifika poliser och du vet massa sådana grejer. Men han får inga pengar för att statens advokater driver caset att så här, nej men det är ju du som har gjort det. Och rätten går på den linjen. Men du vet, det är den här double jeopardy grejen. Du kan inte åtalas för samma mord två gånger liksom. Vilket är en så här bra grej. Men det är också
då kan
så
vi ta fram H.H. Holmes och plantera en död kropp någonstans.
Just det, så att man kan, men fan, det ska
jag tror att det är dumt. Det är lurendrej.
Men också en annan, en annan större grej, det är att Alstery Simon får inte någonting som kallas för ett certificate of innocence när han släpps. Eftersom staten menar att han själv var så delaktig i sin felaktiga dom, för att han erkände, han bad om ursäkt, du vet, allt det där liksom. Alstery Simon, gud, när jag sagt det namnet så många gånger, att det liksom erkänns som en ramsa i mitt huvud, en besvärjelse. Han stämmer Northwestern University, han stämmer professor Potess, han stämmer sin advokat, han som var kopplad till dem. Och han stämmer Ciolino. Och den senaste nyheten jag läste om alla de här rättsfallen är från 4 januari i år. Så det håller liksom
jävlar, vad sjukt.
Och Ciolino typ stämmer tillbaka. Alltså det är så här totalt. Det
var spännande.
Så det var då morden på Marilyn Green och Jerry Hillard och kaoset.
Verkligen.
Som följde efteråt.
Fan. Vad sjukt.
Känner du dig tömd nu?
Jag känner mig tömd, men jag vill verkligen ändå prata om den här filmen. Du måste se den, för att jag vill veta vad du tycker. För att just det här med dödsstraff är ju så jävla sjukt. Men, och väldigt läskigt, det där med falska erkännanden.
Ja, jag vet.
Alltså fan, utnyttja inte
sakta, liksom.
Barn, folk med lågt IQ, folk med
drogproblem.
Så här, ta inte den enkla vägen. Det är så jävla, man bara så här, det är så jävla schackspel med folks liv.
Och du är så jävla manipulativ och bara så här, krossa någons liv för din egen vinning. Och men sagt, den här dokumentären heter då Murder in the Park. Och den kan jag verkligen rekommendera. Jag läste någonstans, en av dem som har gjort det har jobbat med som advokat för Alstery Simon, så man kan ha det i bakhuvudet. Men det är så här, det här kommer att låta svittigt typ, för att de var bara studenter. Men de här studenterna är så jävla jävla fulla av themselves. Alltså du vet när de står och bara
Starrigt.
Och det är så här, det hade jag också varit om jag trodde att det var korrekt typ. Men det är något som är så jävla jävla irriterande med det. Men just den grejen när man bara, och redan, alltså det är i trailern för de bara, I'm innocent man, one walking free, finally after blah blah blah. Except it was all a lie. Så stark.
Verkligen, det är ju stark.
Den var faktiskt bra.
Tack, det var väldigt spännande.
Ja, men tack. Tack själv du.
Tack
för denna underbara stund. Kul det var. Mord, hörni, vilken grej.
Vilken grej.